Välkomna till Ålandstidningens ledarpodd avsnitt 122. Förra veckan hade vi ett uppehåll beroende på att både jag och Daniel Dahlén, vår chefredaktör, var på semester. Jag heter Jonas Blader, politisk redaktör på tidningen. Jag är fortfarande på semester, men du Daniel, du sitter hemma i Mariehamn.
Ja, jag sitter hemma och det regnar, så det är precis som det ska vara en oktoberdag.
Är det precis som det ska vara?
Nej, jag vet inte om jag ser på dig då, där du sitter där i sol och värme och ropar in barnen från polen är, och vad det kan vara.
Jag tänker på att det här är version 2 av den här podden vi spelar in, eftersom det var någon som glömde att trycka på inspelning första vändan vi spelade in den.
Nej, det är nog lite... Det är bra att du poängterar det, för skit ska skit ha, och nu ska herr Dahlén ha skit.
Jag tänkte bara på att det ska vara transparent. Jag vill inte alls förnedra någon.
Nej, och vi ska se faktiskt om vi kommer till lika ljusa och fina slutsatser som i den första tagningen, så att säga. Det kanske till och med blir lite bättre. Vi får hoppas det i alla fall. Men nej, det är nog inte som det ska vara. Nej.
Det är lugnt. Det är bara min semesterdag som går bort här. Det är ingenting alls.
Jag lovar att jag ska kompensera dig med ljus och värme.
Men du, vi har lite regeringskris och lite regeringsbildningar att ta hänsyn till. Och det är väl lika bra att vi drar igång det här på en gång då. För när vi vände ryggen till på varsin strand runt Medelhavet, så valde ju Hållbart initiativ att hoppa av landskapsregeringen efter att man inte har kommit överens med lantrådet Veronica Törnros om en definitiv tidsplan för hur klimatlagen skulle ta sig till lagtinget och bli verklighet. Min uppfattning är att Hållbart initiativ ville ha en definitiv tidpunkt i februari eller mars där man skulle ha klimatlagen klar. Lantrådet kunde inte garantera det, men så har ju sagt i intervjuer återkommande att den ska hinna antas av lagtinget under den här mandatperioden, det vill säga före valet i oktober nästa år. Det känns som att det finns mer bakom det här avhoppet än att man inte liksom fick garantier om exakt vilken dag den skulle vara klar.
Ja, men absolut. För det första kan man väl konstatera att det har ju varit görningen en längre period. Man har sett de här slitningarna inom Hållbart initiativ. Det finns de som vill vara mer progressiva från deras sätt att se det då, vad det gäller klimat- och miljösatsningar. Och samtidigt så kan det, oavsett vad man säger, så blir det ju att se ut som att man försöker positionera sig inför nästa val. Och samtidigt är avhoppet väldigt speciellt, att man gör det mitt under pågående budgetprocess när man har alla möjligheter att vara med och påverka det kommande året, det vill säga valåret som komma skall då, och den politik som ska föras. Det är ju nu köttbenen brukar delas ut till respektive väljarkår, och att hoppa av i den situationen känns konstigt. Att det hade väl kanske varit mer naturligt att hoppa av efter årsskift eller liknande när du har den nya budgeten på plats, men så blev ju inte fallet. Men som sagt, vi vet ju också att åsiktsskillnaderna inom Hållbart initiativs deltagande i den här regeringen har varit ganska, det har varit väldigt stora åsiktsskillnader inom partiet. Men i mångt och mycket tycker jag i alla fall att det ser ut som att partiet är ganska ungt på det sättet man agerar i den här frågan. Sen får man säga vad man vill, men det handlar ju mer om att man försöker rädda upp den situation som är. Men i slutändan, det kanske blev droppen som fick bägaren att rinna över med klimatlagen, men det kunde ju lika väl ha varit frågan om begränsningen av passagerartrafiken och färje- och rederinäringen då, som också är på agendan, och klimatmålen 2030. Så tror jag i alla fall. Vad tror du?
Ja, jag tror nog det också. Det är klart att det finns mer bakom. Vi vet ju till exempel att Arnfors Rödblom fick ta mycket av skiten efter det här solcellseländet, fast det nog inte var hans beslut att betala ut pengar som inte lagtinget hade beviljat under sommaren, att det var hans beslut i syvende och sist som har legat där. Och det har ju funnits lite slitningar även i lagtingsdebatterna mellan resten av regeringen och HI. Men jag tycker också att det var en märklig tidpunkt, just det där att bara ett par veckor innan budgeten skulle vara klar. Det är en valbudget, där brukar de inblandade partierna få lite köttben till sina väljargrupper. Man har också både avfallslagen och vattenlagen nästan klara, vilket är viktiga lagpaket för HI. Möjligen så kanske man såg att man inte skulle komma överens i många av de här stora lag, att det snarare det att det fanns en diskussion i landskapsregeringen vad de ska innehålla. Vi vet ju till exempel med vattenlagen att fiskodlingarna är en väldigt svår fråga för regeringspartierna. Och klimatlagen kan ju också vara antingen väldigt detaljerad eller väldigt liksom i vida ramar. Det är inte bara att man ska ta fram en klimatlag, utan det är ju vad den innehåller också.
Nej, men så är det, och man har väl haft vissa indikationer också att man vill göra vissa inskränkningar i äganderätten från hållbart initiativs sida för att säkerställa större områden då för exploatering och liknande, och eller säkerställa från att de inte blir exploaterade, ska jag säga. Och det där skulle säkerligen hamna i ganska djupa konflikter med resterande partier. Så det är mycket möjligt att det är det du säger, att det är det man det är det som liksom ligger i väg där i bakgrunden också, som en stark variabel till, eller en stark orsak till att man nu väljer att gå den väg man gör. Men samtidigt, som sagt, väldigt förvånande att man väljer att göra det nu. Det är ju lite för tidigt också som helhet. Men å andra sidan så visar det ju att vi har ju sett det redan tidigare med Ålands framtidsavhopp också, att valrörelsen är på gång. Alltså man börjar måste se över sitt hus och se hur man ska positionera sig inför nästa val. Och där blir det ju intressant att se nu då med Moderaterna och Obunden Samling och Centern. Det har ju inte precis varit rosor i det samarbete hela tiden heller, och vi har pågående konflikter mellan infrastrukturministern och lantrådet också, där man är ganska tydlig i sin ställningstagande gällande den tvärgående trafiken, skärgårdstrafiken bland annat.
Ja, definitivt, och där, den stötestenen finns ju fortfarande kvar att klara av, både när det gäller budgeten, för där måste man väl börja ta med sådana här borrpengar för tunnelprojektet om man vill göra som Centern vill och provborra för tunneln till Föglö. Men vi har ju också trafiken på tvärgående linjen som du talar om, och så har vi hela omställningsmeddelandet för skärgårdstrafiken, vilket också är sådana där svåra saker. Det jag tycker är intressant är ju att med HS avhopp så blir det ju en skillnad i maktfördelningen i landskapsregeringen. Plötsligt så har ju Moderaterna och Moderaterna och Obunden Samling ska jag säga möjlighet att agera vågmästare om regeringen ska klara sig eller inte. De kan ställa sina ultimatum nu, för nu finns det inte det där utrymmet att ett parti kan ställa sig vid sidan som Moderaterna har gjort i elhybridfärjefrågan och tunnelfrågan till exempel, utan nu måste hela regeringen vara med. Man kan möjligen låta någon ledamot komma undan, men man har bara 17 mandat, samma mängd mandat som man kritiserar den tidigare landskapsregeringen för att vara svag i att ha. Så det blir intressant att se hur den teser. Det blir också intressant att se vad man gör med klimatlagen, med avfallslagen, med vattenlagen och inte minst med de eventuella vinster som HE hade gjort i budgetförhandlingarna redan. För vad jag förstår så blir det ju huggsexa om de pengarna som har lagts på HE-förslag nu.
Säkerligen blir det, och det blir ju väldigt intressant också att se att rent teoretiskt skulle det kunna bli en liksom mer en homogen budget på det sättet ur ett ideologiskt hänseende, vad man vill. Man har ju varit ganska tydliga med gällande besparingar i synnerhet från Moderaterna och Obunna, men man har inte sett någonting sådant egentligen i den förda politiken. Och kanske vi får se det nu, troligtvis inte. Det skulle överraska, för det har ju inte hänt hittills överhuvudtaget. Men det finns i alla fall möjligheter till en mer homogen politik på det sättet, eftersom hållbart initiativ kanske var lite mer av en udda fågel på det sättet, som ett ganska klart och tydligt socialliberalt parti. Med det sagt så kan man ju vara på flera olika delar, stå på olika ben, men det finns ju definitivt nog en möjlighet för de sittande tre partierna nu att bedriva en politik eftersom de borde vara lite mera av samma åsikter inom en rad områden. Sen är det ju så, jag tänker, i många fall när det gäller kommer till regeringssamarbeten, så är det ju så att man lämnar bort de här frågorna som skaver mellan partierna. De lämnar man åt sitt öde och så kör man den politik som man kommer överens om. I det här fallet så är det ju lite svårt då, eftersom man har utlovat både det ena och det andra innan årsskiftet, och då behöver man ju komma fram med någon lösning. Men de åländska politikerna brukar ju vara bra på att lite kohandla, det har vi sett förr, så vi får ju se om man lyckas även den här gången, men ja, spännande blir det onekligen.
En annan intressant sak med HS avhopp tycker jag är det faktum att de rapporter som har kommit inifrån det där mötet mellan Veronica Törnros å ena sidan, Simon Holmström och Alfons Röblund från HI på andra sidan, är ju att man uppfattade inte att Veronica Törnros riktigt fightades för att behålla HI i regeringen. Och om det sen hänger ihop med den kritik som har funnits bakom kulisserna före avhoppet och ganska öppet efter avhoppet om att man från resten av regeringen har varit lite missnöjd med hur Alfons Röblom har skött den här satsningen på havsbaserad vindkraft. Och det här blev ett sätt att lösa den, för det har funnits diskussioner, vet jag, i de andra partierna om att lyfta de frågorna från Alfons Röblom till någon annan. Och nu delas de ju på Harry Jansson, Christian Wikström och Fredrik Karlström som ska bilda ett ministerråd för att få fart på processen, där man har ju varit rädd att landskapsregeringen har halkat efter aktörerna, så att säga.
Nej, men så är det, och den kritiken har ju funnits både från näringslivet och från politikerskrået som sådant då, att det händer för lite, och att just den här liksom, hur ska du säkerställa att verkligen Åland kan få ta del av den här satsningen också, att vi inte blir bara ett offer, tänkte jag säga, men att vi bara blir utnyttjade för de här storbolagen, utan att vi faktiskt tjänar pengar på det också, för det är trots allt vår natur och vår miljö som kommer påverkas ganska mycket av de här satsningarna om de blir av. Och i synnerhet från näringslivets sida så har det gång efter annan sagt att det här går för långsamt, det här går inte. Och då pratar jag inte bara om de här vindkraftsbolagen, utan jag pratar framförallt om bolagen som finns runt omkring satsningarna och ser en möjlighet till det här, så har man varit orolig för att tiden springer ifrån Åland. Och tittar man då på hur mycket projekt som är på gång runt omkring, så alltså tiden går fort här, det finns ingen tid att spilla. Samtidigt vet vi ju det också, att troligtvis så kommer ju de här satsningarna att bli föremål för överklaganden också. Det skulle förmåna mig ytterst, när man ser på liknande projekt runt om i vår närregion, att det blir väldigt mycket överklaganden när det väl spaden ska sättas i marken, eller i det här fallet vattnet då. Och det är liksom inte så lätt att komma vidare, och sen är de ju beroende av andra saker också, inte bara av Åland och landskapsregeringens agerande i de här frågorna, men man har väl tyckt att Åland genom landskapsregeringen skulle kunna visa framfötterna lite mera för att visa att man verkligen vill ha de här bolagen här på Åland.
Du var inne på det lite tidigare, att det känns som att valrörelsen har dragit igång redan. Valet är ju bara knappt ett år borta nu. Och det är ju intressant att fundera på hur det här påverkar den kommande regeringsbildningen som ska ske om ett år då. Jag skrev ju en ledare där jag försökte spana in i en aning grumlig spåkula för att se hur det skulle kunna bli. Och den stora frågan är ju naturligtvis vilket parti som blir störst utav Centern och Liberalerna, för det brukar ju styra då ganska mycket vilket av dem som blir regeringsbildande. Och vi tar väl det som genererade en insändare först då. Där jag sa att om de två partierna ska samarbeta, vilket vi båda hör från gräsrutterna i partierna är liksom efterfrågat, att det är det här ganska känsliga läget som Åland är i, så skulle det nog vara bra om de två stora partierna kunde samsas och samregera tillsammans med något parti till. Men det har ju funnits en del motsättningar mellan Katrin Sjögren och Veronica Törnros som partiledare för respektive parti, Liberalerna och Centern. Nu skrev de in insändare om att de inte alls är ovänner, och det är ju jättefint om de inte är det, men vi vet ju att det har funnits motsättningar, till exempel att Veronica Törnros ställde som krav att Katrin Sjögren inte skulle kunna ingå i en regering som leddes av Veronica Törnros i förra regeringsbildningen. Hur ska man tolka det här? Är det en öppning för att man faktiskt ska kunna gjuta lite olja på vågorna och samregera efter nästa val?
Ja, jag tror att det är det, för att jag tycker att man ser en sån här positionering, alltså det är väl det där är väl det som har varit egentligen som har snackats mest om i hos gräsrötterna i de olika partierna, att det där är liksom att det där skon klämmer, att man inte hittar varandra på ledarnivå, att i övrigt så skulle man gärna se att det är att de här partierna skulle samregera, just med tanke på vad man står inför. Och där är det väl så att väldigt många, jag skulle säga som så att partierna liknar varandra i sin sakpolitik ganska långt idag. det är klart att det finns vissa element i de respektive partierna som sticker ut kanske. Center har en lite mer självstyrelse, politiskt starkare ställning. Kanske du har inom Liberalerna lite mer högerinriktad politik i form av vissa individer egentligen. Men i det stora hela så har det efterfrågats nog bland gräsrötterna ganska länge att de redan inför valet 19 att man skulle hitta en väg framåt. Och på något sätt så får jag känslan att det här är liksom en start nu då, att man säger nej, men vi är vänner, vi kan komma överens, vi kan ta nästa steg. Och sen är det väl det där tredje partiet man har pratat om, vilka är det då? För att Liberalerna har ju sagt bestämt nej till obundna, och inom centerleden så finns det fortfarande ett sår som skaver efter att Roger Nordlund tog in Socialdemokraterna en gång i tiden i landskapsregeringen och Camilla Gunell blev lantråd. Att det skaver fortfarande hos många centerpartister när man pratar med dem. Så att där så är det väl det här att kanske det är Moderaterna trots allt som finns där som det där tredje partiet. Eventuellt det är också hållbart initiativ då, beroende på hur de positionerar sig. Men samtidigt ska vi komma ihåg att väldigt mycket av den åländska politiken styrs av vem som ställer upp. Man är inte så mycket för partiidentitet på det sättet i det åländska samhället, utan det är mera man följer någon som man tycker att är en bra person och man röstar på den.
Just där så finns det ju ett tydligt problem för Moderaterna, eftersom det spekuleras ganska mycket i de här kretsarna om att Fredrik Karlström och Tage Selander är högst tveksamma till att ställa upp i nästa val. Och tillsammans så har de 700 röster någonting. Det kommer jag ihåg exakt hur många de hade i förra valet, vilket ju är jättemycket. Och Moderaterna har ju, som vi har konstaterat några gånger i den här podden, haft en ganska blek tillvaro, ganska färglös tillvaro i den här landskapsregeringen. Även om man själva hävdar att man har fått igenom en hel del, så det är inte så mycket så här tydlig moderat signalpolitik, tycker jag, som har liksom klubbats igenom. Så om man vill bli det tredje partiet i en regeringskonstellation med Centern och Liberalerna, då gäller det ju att man gör ett bra val också. För om Moderaterna skulle backa ytterligare ett val, då blir det svårt att motivera att de är med i en regering.
Nej, men så är det, och frågan är väl där bara att jag tror att mycket av de moderata rösterna kan stanna kvar hos Moderaterna av den enkla anledningen att de moderata väljarna vet inte vart de ska ta vägen annars. De som är kärnmoderater, så att säga, de som identifierar sig som moderater. I övrigt så är det ju så där, jag tänker också att det finns... Det, återigen, vi vet inte heller vem som lurar i buskarna, så att säga, om det finns några starka namn där som kan tänka sig ställa upp. Tidigare har det pratats väldigt mycket om för Moderaternas del att Johan Ehn skulle återkomma. Jag har väldigt svårt att se det nu med den nya roll han har i Helsingfors som åländsk sändebud.
Så det var smart av Centern, om man får vara konspiratorisk, att ta bort ett starkt namn för Moderaterna.
så var den saken löst ju. Nej, men så att det finns många öppningar, och jag menar, du var inne på det med Moderaterna och obunden samling också, så finns det de som spekulerar mycket kring att Bert Häggblom ska sluta och Lasse Häggblom ska sluta. Där är det också väldigt många röster som ska gå någon ställen som man inte vet riktigt vart de ska gå. De är långt ifrån klara som obundna röster, och sen är det ju frågan om de här ungtupparna, eller ungtuppar, vad var det för uttryck? Det var inget vackert uttryck. De yngre ledamöterna, ska jag säga, i lagtinget, hur mycket de kan de absorbera de här rösterna som finns lösa sen då? Att de tog ju väldigt mycket röster från början, många av dem, jag tänker, som Simon Påvals och Liz Mattsson och Jesper Josefsson och Simon Holmström och liknande, bara för att nämna några.
Och sen blir det ju, HI blir ju intressant att se vad som händer med dem, om de får betalt för att de hoppar av eller om de straffas för att de hoppar av. Vi vet ju också att jag menar, det var det tydligt med all önskvärd tydlighet att Socialdemokraterna är ute efter att ta tillbaks de där två mandaten man anser att man tappade till HI i förra valet. Det har ju varit ganska stark kritik i debatterna i lagtinget mot HIs deltagande i den här regeringen, där man menar att det inte har blivit så mycket miljöpolitik av. Mm. Och Socialdemokraterna har ju framhållit sin miljöprofil väldigt tydligt under mandatperioden.
Nej, och du var inne lite på det tidigare, att lantrådet verkar inte kanske ha haft så mycket emot att hållbart initiativ hoppa av. Att det finns de som tror det, och jag menar i det fallet så är det ju kanske så också, att jag menar med ett hållbart initiativ i opposition så finns det inte liksom möjligheter för sossarna att plocka upp missnöjda miljö- och klimatröster på det sättet, utan då är det mellan de oppositionspartierna som väljaren kan välja. Mm. Och på det sättet kan ju hållbart initiativ försvara sina röstetal då på ett annat sätt genom att vara i opposition. Och det där är ju kanske ett problem med ett ensaksparti. För just att hamnar du i en regering och inte levererar 100%, oavsett hur stor det är, så kan dina väljare tycka att du inte har gjort det du har lovat. Och med den noll förståelse kring att man kanske inte har mandat att agera fullt ut eftersom man är ett litet parti. Men sånt kan slå igenom också.
Frågan är också hur de andra partierna ser på en HI-regeringsmedverkan efter nästa val, med tanke på att det var ganska hårda tongångar. Liksom naturligtvis sa man det inte, men det var lite my way or the highway-känsla över det sätt som inte minst Simon Holmström uttryckte sig när de hade presskonferensen, när de meddelade att de lämnade regeringen. Att för vissa som menar, så påtalar de ju att det har funnits en överenskommelse om att klimatlagen ska göra, men nu blev det inte på det sätt som de ville, och därför lämnar de regeringen. Och det kan ju framstå som liksom lite jobbigt att ha med dem då, även för en kommande regeringsbildare.
Så är det, och jag tror på något sätt så ser du väl den där skiljelinjen som finns inom hållbart initiativ, så blir ju ganska personifierad i Alfons Röblom och Simon Holmström. Det är ju två vitt skilda personer och åsikter som ska försöka samsas under miljö- och klimattaket. Men de har ju helt olika sätt på att se hur man ska komma framåt i de här målsättningen. Varav Simon Holmström är ju retoriskt ganska långt vänster ut också i frågeställningen, medan Alfons Röblom balanserar mera i mitten på det sättet. Mm.
Vill jag få återkomma till det här under många poddar det närmsta året, gissar jag. Jag tänker vi ska gå över till en annan, helt annan regeringsbildning. Nämligen den svenska, för efter en dryg månad så blev det ju klart då att Ulf Kristersson blir Sveriges nya statsminister. Han bildar regering tillsammans med hans moderater bildar regering tillsammans med Kristdemokraterna och Liberalerna. Vi visste ju sedan tidigare i princip att Sverigedemokraterna inte skulle sitta i regeringen, eftersom de fick väldigt många utav presidieposterna i riksdagens utskott, vilket då ska väga upp en hel del. Men Sverigedemokraterna fick ju också genom väldigt mycket av sin politik i den regeringsöverenskommelse som finns mellan de fyra partierna på högersidan i den svenska politiken. Vad säger du om regeringen som sådan och den överenskommelse man presenterade?
Att den svarar väldigt mycket mot de frågeställningar som man drev väldigt hårt, och de frågor man drev hårt i valrörelsen, ska jag säga. Det är de man väljer att lyfta. Kriminalitet, gängbildning, energi och säkerhetsläge, skola. Det är det man har försökt nu hitta en gemensam grund kring, och de andra frågorna så lämnar man lite åt sitt öde, mer eller mindre. Och sen kan jag väl tycka som så också, att Sverigedemokraterna förefaller ha spelat det här spelet väldigt smart, och fått genom att få ordförandeposten i hälften av riksdagens utskott, så kommer de att kunna styra politiken väldigt långt, kommer de att kunna göra. Det är väl den reflektionen jag har gjort, helt enkelt.
Den regeringsöverenskommelsen har ju fått kritik, inte helt oväntat och förstås, från oppositionen. Och framförallt är det ju på migration och brott och straffsidan där tonen är ganska hård. Man öppnar för att hur var det nu? Att det inte var god vandel. Om man inte bedriver god vandel så ska det vara skäl för utvisning. Men man räknar upp då prostitution, gängkriminalitet och droghandel och så vidare. Vilket ju i princip redan är grund för utvisning enligt svensk lag om du fälls för det. Så frågan är ju hur det där kommer omsättas i praktiken sen och hur rättsstatens principer kommer upprätthållas kring det. Det är väl där det finns en oro någonstans i kritiken också. Är det Jimmy Åkesson som styr den här regeringen fastän han inte sitter i den?
Nej, alltså det är klart, alltså man måste komma ihåg, det är största partiet, Sverigedemokraterna. De är 5 gånger större än Liberalerna till exempel. Och det där har sin inverkan på den politik som kommer att föras. Samtidigt så är det det här Tidöavtalet då som där man har möjlighet att styra direkt. Om man har kommit överens om saker och ting. Sen kommer ju regeringen att fatta en mängd andra beslut också. Som de inte kommer att vara delaktiga i direkt. Å andra sidan kommer de att vara väldigt delaktiga i utskottsarbete. Så på det sättet kan man ju faktiskt säga att det är Sverigedemokraterna som styr. Fastän man inte riktigt finns med på som ministrar. De kommer att ha väldigt mycket att säga till om. Det kommer de att ha. Så, samtidigt så tycker jag, precis som vi har konstaterat tidigare när vi har diskuterat, att det är många av de här utnämningarna som har gjorts av ministrar har gjorts för att balansera vad heter det, Sverigedemokraternas inflytande inom en rad områden, bland annat Johan Persson då, som ansvarig minister över integration, va? Visst blev det så?
Arbetsmarknad och integration, Ja, liberalledarna, och de får man ju säga ändå var, inom regeringssamarbetet så är de det motpolen till Sverigedemokraterna.
Exakt.
Att en liberal på den posten.
Ja. Så att det tycker jag väl speglar väldigt mycket. Samtidigt är det lite så med den åländska politiken just för tillfället nu, att budgeten kommer att säga ganska mycket om den kommande förda politiken, att det är svårt att säga desto mera. Just nu tycker jag bara att det man gick ut och lovade väljarna, så det har man satt i pränt. Sen är det väl frågan om hur man lyckas implementera det och på vilket sätt. Och här har ju de andra partierna, jag tänker på de regeringspartierna, en enormt stor uppgift att faktiskt slå vakt om rättsstaten, och att med tanke på Sverigedemokraternas arv och vissa tendenser lite nu och då som stipprar fram på ett eller annat sätt, så finns det faktiskt farhågor att det kan finnas vissa auktoritära inslag som behöver hållas inom styr. Och historien är ju fylld av sådana misslyckanden, så det här har de nog en stor uppgift att göra faktiskt, om man ska vara ärlig. Sen har ju, ska vi i ärlighetens namn säga också, att Sverigedemokraterna har gjort en enorm resa gällande de här synen på de här frågorna, men oavsett så finns det en opinion att faktiskt som är rädda för det, och det behöver man bara ta i beaktande.
Jag tror att det är väl det sätt som jag kan tänka mig som liberal väljare kan acceptera, att liberalerna sitter där, att man är en vakthund för liberala värden i den här regeringen. Och därför så blir ju den uppgiften för Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna också väldigt stor att stå emot. För vi vet ju, jag menar, vi vet att Richard Jomshoff, partisekreterare i Sverigedemokraterna, pratar i termer av att så länge inte svenska medier är som de i Ungern. Och vi brukar ju ofta titta på Ungern som avskräckande exempel, likaså med Polen, om hur en allt mer auktoritär regim liksom inskränker mediefriheten, inskränker domstolarnas oberoende och så vidare. Och det är ju jätteviktigt att i den mån Sverigedemokraterna för fram det, att de här tre partierna orkar stå emot det också och inte går på den linjen.
Nej, visst är det så. Så det finns nog en hel del där som sagt, och det ska bli väldigt intressant att se hur den praktiska vardagen, och hur ska de kunna klara, de har ju bara 3 mandatsövertag också, så det finns inte liksom utrymme för alldeles för mycket utsvävningar i riksdagen heller.
Och vi ser ju redan att det finns stora rörelser och protester inom Liberalerna mot det här avtalet. Stockholmsliberalerna har protesterat. Vi har sett att riksdagsledamoten, mycket tongivande riksdagsledamoten Anna Starbrink, har sagt att hon inte kan tänka sig att rösta för det tiggeriförbud som finns i avtalet till exempel. Tror du att Liberalerna kommer hålla sams under den här mandatperioden?
knappelunda skulle jag säga. Alltid är någon som sticker ut. Men, nej, men jag tror nog i det stora hela ja. Jag tycker det var ganska tydligt att det var ganska vassa kommentarer inför omröstningen, statsministeromröstningen, och sen så slöt man upp till full och bakom Kristersson i alla fall. Så att retoriskt kanske det kommer vissa saker, men inte direkt sen när det väl är avgörande. För du har ju lite samma sak också inom Moderaterna, för man, där är det ju den ekonomiska politiken som har varit väldigt utmanande, för eftersom man ser Sverigedemokraternas ekonomiska politik mer som socialdemokratisk än konservativ liberal. Och där finns det ju en hel del att önska, och det kommer bli intressant att se där, även där då, att hur Sverigedemokraterna ställer sig gällande den ekonomiska politiken. Kanske det finns liksom upplagt för konflikter, om vi säger som så, på ett eller annat sätt. Men det kan vara mycket väl vara så att man lämnar det åt sidan ganska långt då, för man har ju kommit överens om några sådana här jobbskatteavdrag, vad det tror jag. Tror att de hade det
med jobb och pensionsskatt, alltså både jobb, både inkomstskatter och pensioner pensionsskatter ska ju sänkas.
Ja, det stämmer, exakt,
men
så.
Jag tänker på det här med potentiella avhoppare. Man pratar ju mycket om Liberalerna då, eftersom det är det parti som har varit liksom ändå längst från Sverigedemokraterna i den där konstellationen, men samtidigt så ska vi ju komma ihåg att Sverigedemokraterna själva har ju en tradition utav att få två avhoppare per mandatperiod. Om inte den här regeringen går med på tillräckligt mycket av Sverigedemokraternas politik, så finns det alltid en risk att det hoppas av där också. Så det är ju en balansgång för Kristersson att hålla det här väldigt tunna mandatövertaget i schack. Liksom.
Ja, du kan mycket väl få en kakabaa-situation igen då i riksdagen, att det är en ledamot som ska förhandlas skilt med då, bara för att försöka hålla ihop majoriteten. Mm. Och det är ju inte bra när det blir så heller. Och samtidigt ska vi komma ihåg att just det här regeringsunderlaget är väl det starkaste regeringsunderlaget som har setts på 12 år åtminstone i Sverige.
Ja, det måste det vara. Första Reinfeldt-regeringen hade egen majoritet. Jo,
men i övrigt så på det sättet är det lite intressant att hela den här diskussionen kommer nu. Det är väl egentligen konstellationen som gör att man ifrågasätter. Men å andra sidan på pappret ser det ut att vara väldigt starkt med tanke på vad det har varit tidigare.
Och sen ska vi komma ihåg att vi vet inte vart Centern tar vägen i det här. Nej, de ska ju välja en ny partiledare, där det finns ändå krafter inom det partiet som vill dra det liksom mot borgerligheten igen och kanske lite mjuka upp skärgången gentemot Sverigedemokraterna, eller tonen mot Sverigedemokraterna, och det blir ju intressant att se vart det tar vägen också.
Ja, jag tror att man kommer att gå den vägen troligtvis, eftersom man har tappat så otroligt mycket av sina kärnväljare på den svenska landsbygden. Samtidigt så var ju Annie Lööf ganska fren i sin kritik här också vid tillträdande av den här regeringens tillträde. Vilket inte egentligen är förvånande med tanke på vilken position hon intog inför valet. Men jag tror att det är långt ifrån så att centerpartisterna i de svenska skogarna känner igen sig i det här. Och då ska vi komma ihåg också att väldigt många centerpartister har ju lämnat till Moderaterna redan tidigare. Om du tittar på jordbruksföretagare och bönder, så de är inte centerpartister många i Sverige längre, utan de är moderater snarare. Så, eller, och det är väl de KD också lite fluktar efter som sådant, medan Centern har blivit ett innerstadsparti för yngre kvinnor ganska långt. Och då är det mera vänsterpolitik som gäller, så de har nog en jättestor fråga att ta ställning till, den svenska Centern, att var de ska positionera sig.
Det känns ju ändå som att det finns en öppning. Det finns inte en enda norrlänning i regeringen bland ministrarna, och ingen göteborgare, så det finns ett par stora områden de skulle kunna slå sig in på.
Definitivt är det så.
Vi får återkomma till den svenska regeringsbildningen också. Först och främst blir det väl när de lägger fram en budget här om 3 veckor, så får vi se. Det är ju intressant där, eftersom Moderaterna fick ge sig på att sänka A-kassan, vilket Sverigedemokraterna inte gick med på. Det var ju en stor del i att kunna finansiera andra reformer för Moderaterna. Så det blir intressant att se hur den där budgeten ter sig. Jag tror inte att de svenska Moderaterna är supersugna på att skapa ett stort budgetunderskott det första man gör när man kommer till makten efter 8 år.
Nej, det är ju inte riktigt moderat politik. Å andra sidan ska vi ge en liten känga här då till de åländska moderaterna, så har vi sett att det går ju att göra även som moderat.
Oops, som vi säger.
Oops. Det är alltid roligt att provocera lite.
Absolut. Hörru du, ska vi säga så får vi återkomma till alla regeringsombildningar och regeringskriser och regeringsnybildningar vad det lider.
Ja, men absolut. Det får vi göra.
Kanske redan nästa lördag när Ålandstidningens ledarpodd är tillbaka med avsnitt 123. Avsnitt 122 är slut i detta nu och vi ber att få tillönska en riktigt trevlig helg, en god vecka och på återhörande nästa lördag. Ansvarig utgivare för Ålandstidningens ledarpodd är Daniel Dahlén. Podden produceras av Jonas Blad.